Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Välkomna tillbaka till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets podcast. Vi sänder regelbundet nu under hösten till att börja med ett nytt avsnitt ungefär varannan vecka. Och vi vill prata om sånt som vi tycker är viktigt. Sånt som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. I det här avsnittet så vill vi bland annat uppmärksamma World Disasters Report, som kommer ut i hela världen precis i dagarna. World Disasters Report är en årlig rapport från Röda Kors och Röda Halvmånerörelsen som dels beskriver läget i världen med hjälp av en samling statistik, men som också innehåller en tematisk del varje år som avhandlar ett specifikt tema som har med katastrofhantering, humanitär politisk verksamhet att göra. Temat för årets World Disasters Report är resiliens. Rubriken är Resilience, Saving Lives Today, Investing for Tomorrow. Lite summariskt tolkat så handlar det alltså om hur samhällen kan stärka sin motståndskraft vid katastrofer, men också om hur man stärker möjligheten till återhämtning. Och vi ska återkomma till det lite längre fram. Det här är alltså Red Cross Talks och idag är jag som är värd, jag heter Mikael Lindholm. Och idag är jag jätteglad över att kunna hälsa välkommen en av de absolut mest erfarna överhuvudtaget på det här området. Margareta Wahlström, välkommen.
Tack ska du ha.
Hur är läget?
Bara bra, vackert höstväder i Stockholm, kallt, blå himmel. Mm.
Och för att vi ska förstå lite av vad jag menar med mest erfaren så plockar jag lite ur flera av de otaliga sammanfattningar som finns av vad du har gjort. Mer än 35 år i humanitärt arbete världen över. På ett eller annat sätt involverad i arbete i mer än 100 länder. Biträdande generalsekreterare i Röda Kors, Röda Halvmånefederationen. Och senast biträdande generalsekreterare i FN med ansvar för riskreducerande arbete. Och det ska vi också återkomma till. Men Margareta, nu är du inte kvar vid FN. Varför inte det?
Jag lämnade i slutet, 31 december 2015. Jag hade gjort 7 år på mitt senaste arbete. Och det tycker jag är kanske till och med lite mer än en rimlig tid att driva en sån här verksamhet. Men framförallt så i 2015 så kom vi i en större konferens som ägde rum i Sendai, Japan. Så kom alla medlemsländer och civilsamhälle och akademiker överens om The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, vilket har varit vårt huvuduppdrag under ett antal år, att dra lärdom av vad länderna har lärt sig och hur man ska se in i framtiden när det gäller vad kostar kriser och katastrofer både människor men också ländernas utvecklingspotential. Så nu har vi det instrumentet, det ligger där och nu ska det användas. Jag tyckte det var en bra brytpunkt för någon som är att lämna jobbet.
Mm. Vi ska återkomma till det där disaster risk reduction och bena lite i vad det är för något. Men vad gör du idag då?
Ja, jag gör mycket saker nu, mycket som frivillig, men jag samarbetar lite grann en hel del här med nu. Jag försöker hitta svenska kontaktpunkter som jobbar med förebyggande verksamhet, både när det gäller kriser och katastrofer. Så jag har ju samarbete med MSB, med en del akademiker här i Sverige. Jag studerar själv också lite grann för att liksom fräscha upp mig. Och jag har ett samarbete med Sverige också om Afghanistan och kvinnliga nätverk för förhandlare när det gäller konfliktförebyggande och fredsförberedande verksamhet. Med mera. Jag har vissa saker som är speciellt som jag har tagit med mig givetvis. Ett är hur ska det offentliga och det privata kunna samarbeta bättre för att uppnå vissa mycket viktiga resultat för vår gemensamma överlevnad, för att uttrycka mig riktigt radikalt här. Jag fann i FN och även i Röda Korset att det där är någonting som handlar lite för mycket om retorik och inte tillräckligt om innehåll ännu.
Innan vi lämnar det här, ditt förra jobb, så att säga, du har ju en efterträdare på posten. Ja. Vad har du sagt till honom? Vad har han fått för råd av dig?
Ja, han har fått råd om det här instrumentet, hur det ska användas, om vad som är de allra viktigaste lärdomarna från 2015 med alla dessa FN-policykonferenser. Att det här handlar inte om enstaka fragmenterade vägar, utan att vi måste jobba på integrering. Det handlar om det preventiva och förebyggande. Att det är inte klimat för sig och utveckling för sig och katastrofförebyggande för sig, utan vi måste se på det här som en integrerad verksamhet. Och de här instrumenten de är formerade på det sättet, så de refererar till varandra och har mycket gemensamma faktorer. Så utmaningen för oss alla är nu att ta den här riktningsangivelsen som har givits och genomföra den i praktiken. Och det tror jag är en av de stora utmaningarna. Och sen är det ju det enorma förväntningar från länder, enskilda personer. Det är stora utmaningar just när man ser på trenden på katastrofer och kriser och vad det kostar länder. Ju rikare vi blir, desto mer kostar det.
Innan vi kommer in på det så vill jag ändå backa lite, för jag tycker att din historia är också så otroligt spännande, och ta det lite från början. Vi kommer inte ha tid att gå igenom hela ditt CV, för det är så omfattande, men vi kan stanna vid några punkter. Jag själv är väldigt fascinerad och förundrad och skrämd av en period i Kambodja under de röda khmererna. Och om jag förstått det rätt, så redan då fanns du med vid den tiden, om inte mitt i orkanens öga så att säga, men någonstans där runt omkring. Kan du berätta?
Ja, alltså det var faktiskt så att jag var i Vietnam och jobbade på det berömda Bai Bang-projektet. Och kom dit 79, och det var ju väldigt nära Kampuchea som det kallades på den tiden. Så sen, som det blir, så fick jag tillfälle att arbeta för FN i Kambodja då. Men det var precis i brytpunkten när röda khmererna hade tryckts tillbaka och landet öppnades upp.
När var det här nu, bara för att vi ska vara tydliga?
Det där hände då i slutet på 79, så 80 var redan khmererna undantryckta och vietnameserna var ju där som invasionsmakt. Och sen i slutet på 80, mitten på 80, så började internationella hjälpverksamheten. Man började förstå vidden av det mänskliga lidandet. Och det privilegium, måste jag säga, som jag hade tillsammans med några kollegor på den tiden, var med UNHCR, FNs flyktingorgan. För vi skulle då undersöka förutsättningarna för en massrepatriering, för det var ju hundratusentals khmerer på gränserna där till Thailand. Så vi fick möjligheten att resa runt i landet och prata med folk. Hur hade de, och var det någonting de var rädda för? Och tyckte de att deras släktingar skulle komma tillbaka eller hur det var. Så det var ju ett fantastiskt uppdrag att lära känna landet. Och på den tiden så samarbetade vi som FN med vad som skulle jag säga var spillrorna av Kambodjas Röda Kors. De människor som faktiskt hade överlevt, de kom tillbaka till Phnom Penh och började jobba. De gick tillbaka till sitt gamla högkvarter och började hjälpa de organisationer som kom till landet. Mm.
Sen kom du också då att jobba för Röda Korset.
Ja visst, efter den här perioden i Kambodja då, så med den erfarenhet och vad jag såg hur Röda Korset jobbade, så tyckte jag att det ville nog jag också göra. Det här vore en fantastisk organisation, så jag kontaktade Svenska Röda Korset. Jag kom tillbaka och fick så småningom ett jobb där. Och sen därifrån så till federationen i Genève. Mm.
Sen har jag två stycken nyckelpunkter här som du bara kan beröra. För sen blev det FN igen, och den ena är Afghanistan. Och den nästa som jag tänkte nämna är tsunamin i Stilla havet. Mm. Kan du något om Afghanistan till början?
Ja, alltså jag var ju lite samma sak där, att jag hade privilegiet att komma dit en tid när det var så stora förhoppningar. Det var efter talibanernas fall, FN-mission. Det skulle ordnas val. Jag jobbade ju då för FNs mission UNAMA, som var politik och återuppbyggnad. Det fanns ingen FN-trupp i landet då. Det var ju inte en sån mission. Så det var en väldigt optimist där under första året 2002. Men redan 2003 så såg vi tecken på säkerhetsproblem. Vi hade ett samband med vad som hände i Irak faktiskt. Och sen trots det så genomförde man ju fantastiska de första omgången val, mobilisering av kvinnor. Så det var en väldigt spännande period, och jag har ju återkommit till Afghanistan många gånger efter det. Jag var kvar till 2004, drygt 2 år. Vad är det?
Ja, vad tänker du idag då när du tittar på Afghanistan?
Ja, alltså det är ju inte utan att man känner sig viss nedstämdhet, men när man åker dit, och jag har ju varit där nu ett par gånger, så ser jag ju ändå att trots att situationen är väldigt negativ på många sätt och vis, så finns ju fortfarande viljan och energin. Det finns ju inga andra val. Folk ger ju inte upp. De vill ju ha ett bättre liv. Så internationella samfundet, som ju har stött på ett positivt sätt många år, Afghanistan får ju inte ge upp. Men man ska ge en sammanfattning över de här 15 åren efter talibanernas fall, så har alltid utvecklingsinsatserna i Afghanistan har alltid varit för små och för lite vekhjärtade. Det har varit politik och säkerhet, och sådana här svåra perioder så tar det över snarare än återuppbygga samhället.
Mm. Och tsunamin då? Var befann du dig då? Va?
Ja, då hade jag just 2004 på hösten hade jag just kommit till New York. Jag jobbade på OCHA:s kontor där, jag var deputy. Och tsunamin inträffade ju på julen. Och då var jag i New York, och som alla andra så fick jag ett telefonsamtal, och mina kollegor, erfarna kollegor, förstod väldigt snabbt att det där var någonting stort, och medias rapporter. Så sen så utsågs jag ganska snabbt av generalsekreteraren som special coordinator för den operationen, med uppdrag att försöka hålla ihop FNs insatser över många länder, samarbetet med naturligtvis med givare och regeringarna och med privata sektorn och civilsamhället. Det var fruktansvärda bilder, men det var också väldigt mycket mänsklig energi och enorm vilja att hjälpa till. Vi lärde oss ju väldigt mycket på den historien faktiskt. Mm.
Om vi då ska hoppa in på det här med disaster risk reduction. Vad är det för något?
Ja, det är ju egentligen någonting ganska enkelt faktiskt. Det bygger helt enkelt på att vad vi brukar säga, att skyll inte på naturen när det gäller katastrofer. Det är människor som bygger och organiserar sitt samhälle på ett sådant sätt att vi blir så utsatta att kostnaderna för katastroferna blir så stora. Så vad det egentligen bygger på, och man måste upprepa många gånger, att katastrofförebyggande är en utvecklingsutmaning. Katastrofer kostar utvecklingsresurser. Så vad det handlar om, från det allra enklaste, som mina kollegor i byggnadsbranschen säger, bygg bättre från början. Ja, visst, det är bra, återuppbygg bättre, men bygg helst bättre från början. Bättre kvalitet, mer genomtänkta strukturer. Bygg inte på torra flodfåror, som ni vet kommer att översvämmas igen. Var väldigt försiktig med kustlinjer. Det vet vi ju, där byggs det ju enormt nu, enorma ekonomiska resurser vid kusterna. Och om man ändå sätter inte människoboningar precis vid kusten, om den är utsatt för cykloner och stormar. Kanske lagerlokaler, maskiner, men se till att människor bor lite längre bort. Så det är sådana här saker som egentligen handlar om vad vi redan vet, men där ofta motsatserna mellan snabb utveckling, hög ekonomisk vinst, inte alltid motsvarar vad vi behöver för en hållbar utveckling.
Vi läser ju om och ser och hör talas om katastrofer. Kan du beskriva kort, generellt på något sätt, vad är det som händer? Alltså när någon slags naturkatastrof inträffar, vad händer då i samhällen, i omvärld och så vidare?
Och det mest dramatiska katastrofer vi har är ju ofta jordbävningar. Och trots att i många fall så har ju människor erfarenhet av de här jordbävningarna, men vi är ändå alltid oförberedda för det här ögonblicket av kaos, men också snabbt att folk börjar organisera sig, få en snabb överblick. Så det är kaos, det är rädsla, det är ögonblick av bara man förlorar orienteringen, kommunikationen bryts ner. Men erfarenheten visar ju också att folk väldigt snabbt börjar organisera sig för att hjälpa varandra, för att förstå vad som har hänt, vilken riktning man ska gå och vad man sen ska göra. Och sen om det finns en välorganiserad som inte har blivit förstörd räddningsverksamhet och räddningshjälp, om det finns volontärer som är utbildade som faktiskt kan rycka in, så blir det ju ganska snabbt någon sorts grundläggande ordning.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Igen, lokalt. Och sen beror det ju på vad man är och vad man har för resurser. Det kommer till resurser från nationell nivå, från andra städer eller kommuner omkring och från internationell nivå. Men det tar ju alltid tid och det är alltid lite svårt att i början definiera vad det är som verkligen behövs.
Man har ju bilden eller känslan av att naturkatastrofer i och för sig kan inträffa var som helst. Men ofta drabbas länder som inte har så stora förutsättningar kanske, och som inom citationstecken kan betraktas som fattiga och utvecklingsländer och så vidare. Går det att få regeringar, nationer, myndigheter att liksom ta det här på allvar och har man råd att arbeta förebyggande? Har du några exempel?
Ja, jag tycker ju, men vad jag har sett under de här 30-40 åren, så är det ju enorma förbättringar som har skett. De är väl inte alltid synliga över tid och geografiskt, därför att många människor kommer och går, så de vet inte riktigt hur det såg ut för 10-20 år sedan. Men jag tycker, som det ser ut idag, att tror inte det finns något land som inte tar det här på allvar, och det är av många olika skäl, och det är fattiga och rika, och oftast så ska jag vilja säga är det så att fattiga länder har gjort ett större jobb genom att organisera sig bättre, därför att de har mer att förlora. En katastrof kostar mycket mer i Bangladesh än i USA i relativa proportioner. Så båda de här länderna är ju välorganiserade, men frågan är väl, är de välorganiserade i proportion till de risker de har? Så Bangladesh är ju en klassiker som exempel när det gäller katastrofförebyggande för cykloner och så här, så det behöver jag inte gå in på detaljer, men nu när Bangladesh känner sig relativt trygg när det gäller cykloner, så har de upptäckt att de sitter, Dhaka, huvudstaden, ligger på en av väldigt farlig högrisk seismisk spricka. Så man går från en sak till nästa hela tiden. Så, här. Så nu är ju det vad man försöker orientera sig. Hur ska man organisera sig för detta? Och om man ser på USA som kanske en intressant kontrast, så är det ju ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen faktiskt, kanske. Inte nummer ett så väldigt nära. Och hela menyn av katastrofer. Och där är ju befolkningens förväntningar är ju höga på att få hjälp hela tiden. Mm. Och när det gäller översvämningar och vad som vi ju ser som på sikt också klimatpåverkan, så byggde man ju fantastiska översvämningsskyddande system på 30-talet som idag är helt, de känner ingen, de har ingen nytta idag, därför att allting har förändrats i byggnation kring de här stora floderna. Så det är just det här, det är inte en engångsinsats. Katastrofförebyggande måste hela tiden uppdateras, och det sker i både strukturell och kunskapsutveckling.
Mm. Jag tänkte att vi kan inte föra det här samtalet utan att nämna Syrien. Och då är först aspekten, krig är en katastrof i sig. Krig skapar andra typer av katastrofer och kan upplevas på olika sätt. Hur ser du på förhållandet där mellan naturkatastrofer, krig och det här med förebyggande arbete?
Men börja med förebyggande, så är det ju så att när man definierar förebyggande, så är det ju inte bara så kallade naturkatastrofer, utan det är ju förebyggande konfliktförebyggande, förebyggande katastrofer som kostar pengar, förebyggande för brott mot mänskliga rättigheter. Så är det ju allmänt använt nu, även här i Sverige hoppas jag. Så när det gäller den här typen av konflikter som Syrien, så är vårt samarbete med Syrien innan konflikten verkligen bröt ut, handlade om att de var tvungna att göra någonting åt den långvarigaste och en av de mest kostsamma torkkatastroferna i Syriens historia. Och det finns ju de som säger att detta spelade en viss roll när oroligheterna började. Kanske hade det, kanske inte. Det var ju en politisk storm som kom från ett helt annat håll. Men det är ju alldeles klart att konsekvenserna av den torkan också har väldigt viktiga konsekvenser för befolkningens överlevnadsförmåga när det gäller försörjning och just den regionen. Så det har ju varit en viss forskning, men inte tillräckligt mycket forskning, som säger, kan naturförhållanden förorsaka konflikter, och vice versa är det ju alldeles klart att ett krig gör det ju ännu värre, miljöförstöring och så vidare. Så, men när man ser på Syrien idag, så det oerhörda lidande och, jag måste säga, vår kollektiva skuldkänsla över att inte kunna ha någon påverkan på Syrien, tycker jag egentligen är det som är det viktigaste. Hur länge ska det pågå det här? Mm. Och vem är det nu idag som faktiskt kan påverka vad som sker där, och med vilka instrument?
Har du någon tanke om det?
Ja, på något sätt så jag har kommit i kontakt med att kvinnorna inne i Syrien är väldigt välorganiserade. Så kanske krävs det både att civilsamhället engagerar sig ännu mer och sätter tryck på de tryck och stöd, man måste säga, till de politiker som försöker förhandla fram någon sorts längre än en vecka, skulle jag vilja säga, eldupphör som vi nyss hade för inte så länge sedan. Men det finns väl fortfarande de som tror att kriget kan vinnas av endera sidan, och det är väl det stora frågetecknet som inte någon av oss tror på som tittar på utifrån, att det här kriget kan vinnas annat än på ännu högre dödssiffror än vad vi har nu, och mer fysisk förstörelse och ännu längre återuppbyggnadsarbete.
Ni lyssnar till Red Cross Talks med Mikael Lindholm i samtal med Margareta Wahlström. Jag tänkte återkoppla kort till det som vi nämnde inledningsvis om den här rapporten som vi ger ut, World Disasters Report. En av huvudteserna i den tematiska delen är just att förebyggande arbete i förhållande till arbete efter katastrofer, att det satsas för lite på förebyggande arbete. 2/3 av pengarna går åt efter katastrofen, trots att man vet att investeringar i förebyggande spar både liv och pengar. Delar du den där bilden, och är det så att vi är för mycket reaktiva och för lite proaktiva?
Ja, definitivt. Både delar bilden och vi är för mycket reaktiva, men det är inte en enhetlig bild. Alltså, om jag ska ta ett gigantiskt land som också har gigantiska katastrofer, så är det ju Kina. Och de har verkligen ändrat hela sin politik när det gäller katastrofer. Det började med ett par utvecklingsplaner, de har 5-åriga utvecklingsplaner. De såg var för mycket människor som dog, så de började förbättra hela sitt system för katastrofinsatser. Men sen har de gradvis gått över till att helt av uppenbara skäl säga att det är inte acceptabelt. Vi kan inte garantera vår fortsatta ekonomiska utveckling om vi inte ser till att vi reducerar kostnaderna för katastrofer, men också av miljöförstöring och andra saker. Så det tycker jag är en bra modell för att inse att det här med investeringarna är inte så. Det är en sorts acceptans av att det kostar alldeles för mycket. Det där är ju inte moraliskt, det är ekonomiskt och samhällsekonomiskt. Men det är faktiskt så idag att när de flesta länder har förbättrat sina system för evakuering och early warning, så kommer ju färre människor att dö. Men kostnaderna kommer att stiga. Därför att vi blir rikare, vi har mer resurser, vi har mer exponering. Och samtidigt som världen på många andra sätt har blivit ekonomiskt mer ojämlik, eller mindre jämlik ska man kanske säga, så måste man ju se det här i proportion också till hur ska kampen mot fattigdom kunna lyckas om man inte tar sig an den här typen av katastrofer. Så varför är det på det här sättet? Ja, det debatterar vi ju ganska mycket, men det hänger ju klart samman med någonting som inte är speciellt för det här arbetet. Och det är ju en väldigt kortsiktighet i hur man planerar och ser. Det är ju samma problem med underhåll och reparationer och infrastruktur som har gjort att vi har enorma kostnader för sånt. Som en gång i tiden så byggdes hus för att stå i 100 år, nu byggs hus för att stå i 30 år med reparationer. Så överhuvudtaget så är det en sorts förändring av synen på den framtid vi investerar i, och det är ju inte någon liten fråga, men tyvärr så är det nog så att just den här tiden för vilken jag som kommunpolitiker, regeringspolitiker, tjänsteman är ansvarig för har blivit lite för viktig när det gäller vilka beslut och hur man planerar för framtiden. Så det är mycket det som driver det här.
En annan tes som drivs i den här rapporten är att det handlar inte bara om pengar. Det krävs ett nytt tänk, nya idéer, nya partnerskap, och det var ju du inne på tidigare.
Mm.
Något kort om det?
Ja, men det är väl så att vi har så mycket kunskap som vi inte använder. Så jag tror att det nya tänket handlar framförallt om att regeringar kan inte göra allt själv. Att vi som civilsamhälle, som organisationer, som privatsektor måste engagera oss också och göra saker och ting. Så partnerskap, men också absolut nödvändigt att jobba tillsammans, därför att det ser man ju så mycket. Mycket arbete ofta läggs in på någonting som inte till slut har någon större påverkan, därför att det görs isolerat. Så det tror jag att den största utmaningen är, och här är det ju många som förväntar sig regeringars ledarskap helt enkelt. Att koordinera oss, sätta oss samman, planera, använda totala resurserna i samhället. Tänk inte isolerat att det är vi som gör det här och ni gör det där. För då, det är ju som med kvinnor och män. Va? Om man inte använder alla samhällets resurser så blir ju resultatet suboptimalt. Och det är ju lite grann samma sak när det gäller såna här frågor. Att om man inte försöker att dra samman alla resurser och den kunskap som finns, så använder man mindre än vad man har faktiskt.
Mm. Jag tänkte fråga lite om vad man kan förvänta sig av omvärlden, av regeringarna, av FN, av Röda Korset och så vidare. Du har ju redan besvarat det lite grann. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Jag tänkte, jag måste ändå fråga dig, vad är det som driver dig personligen?
Ja... Jag växte ju upp, som kanske du gjorde, på en tid när det var så enormt mycket internationellt engagemang. Och redan på den tiden så tänkte jag väl att jag såg världen som en enhet. Och sen har jag haft privilegiet att träffa så många människor av olika typer runt om i världen. Så det är lite grann det här att jag tror att vi... Det går att förändra förutsättningarna för att göra det, så måste alla hjälpa till, jag också. Så det är bara det. Så det är inte så komplicerat. Men vad kan man förvänta sig? Världen är ju väl utrustad med stora visioner, om man så säger. Och förstår nog i rätt hög grad de stora utmaningarna. Vad jag ser de största utmaningarna ligger, det är ju hur man organiserar sig och att våga och vilja samarbeta över de traditionella gränserna. Och nu eftersom, det är väl ingen särskilt konstig kommentar, världen är ju väldigt polariserad politiskt och kommer förmodligen inte bli mindre polariserad under de närmaste årtionden. Så därför får de här multilaterala organisationerna som FN och Röda Korset och andra, och då ibland de regionala, blir ännu viktigare att kunna fortsätta att fungera, att de inte ger upp på sina starka mandat. Att hela tiden hålla det här med samarbetet som en brandfackla framför alla andra. För när så att säga, spänningar och ibland konflikter och åsikterna går isär i många olika riktningar, vi kan ju se Europa nu om våra viktigaste frågor. Vi såg hur det gick med folkuppröstningen i Colombia, som alla hade redan nästan firat fredsavtalet som skrevs på, och så 0,5% så säger man nej till det. Det är väl inte slutet, antar jag, hoppas jag. Men det är så väldigt bräckligt ibland det här. Så att de här multilaterala organisationerna med sina svagheter och sina styrkor, hoppas jag att de känner sig väldigt starka i att deras betydelse nu är ju inte mindre, men tvärtom mer än vad det varit på många årtionden.
Mm. Okej, okay, då stänger vi för idag. Tack Margareta Wahlström för att du kom hit, och lycka till i ditt fortsatta arbete. Det här är Red Cross Talks, och vi är snart tillbaka med fler spännande samtal som kommer också att handla om engagemang, värderingar och humanitet. Red Cross Talks. Glöm inte det. Hej då.